Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Feel Good and Have Fun. Just det här avsnittet har jag faktiskt sett fram emot ett bra tag. Och jag brukar ofta säga att inflammation är någonting som vi inte vill ha. Men jag har det sista börjat att fundera också på insulinresistens och har förstått att det är också en sak som vi helst inte vill ha i våra kroppar. Och det finns också, tror jag, vi kanske kommer in på det idag, en koppling mellan inflammation och insulinresistens. Men var elfte vuxen i världen har diabetes. Det är svindlande 463 miljoner. 38 miljoner fler har det blivit på bara 2 år. Och diabetes är sedan flera år den snabbast växande folksjukdomen. Forskarna talar om en världsomspännande epidemi och om 10 år, alltså 2030 någonstans där, är antalet 578 miljoner. Och om 25 år tror man att det är 700 miljoner. Det visar Internationella Diabetes Federation någonting. Deras kartläggning över diabetes i världen år 2019 gjordes den. Och idag ska ni få träffa, säger jag då, en av landets bästa diabetessköterskor, så det här ska bli superintressant. Det är Tina Brus och hon jobbar på Vivallas vårdcentral i Örebro. Och de är mycket framgångsrika när det gäller behandlingen av diabetes. Och hur framgångsrika de är ska hon själv få berätta. Välkommen Tina Brus!
Ja, tack så mycket Benny, roligt att bli inbjuden. Jag känner mig jättesmickrad av den. Ja, vi, som sagt var, Tina Brus heter jag. Jag har jobbat som diabetessjuksköterska på Vivalla vårdcentral sedan, jag tror, 2009 började jag. Och precis som du säger så är jag väldigt stolt och glad över att vår vårdcentral har duktiga resultat. Jag var inne och tittade i nationella diabetesregistret här nu på morgon för att se hur vi ligger till 2021. Och då går vi i mål med folk som ska hållas under 52 i långtidssocker, vilket är Socialstyrelsens mål då. Och 66,4% av mina patienter är där och då ligger vi 4 i länet. Och Örebro som län ligger, jag såg, 3 i landet tror jag, att lyckas med det då. Så att det är jag stolt och glad över, att vi har en vårdcentral som fungerar.
Det ska du vara. Jag ska också tillägga, eftersom du inte gjorde det själv, att det är ett ganska tufft område ändå. Det är inget, man kan inte säga att det är ett direkt höginkomstområde, utan tvärtom så såg jag att Vivalla då ligger på polisens 20 värsta lista. Så att det är ganska tufft område du jobbar i också, om jag förstår.
Ja, vi har ju legat på polisens värsta lista i många, många år. Och det är ju ganska ofta man hör talas om Vivalla med skjutningar och kriminalitet och så. Jag märker inte så mycket av det i min vardag på vårdcentralen. Men det jag märker av då, det är att jag har ju kanske 60% utlandsfödda som mina patienter. Och jag jobbar jättemycket med tolk. Jag träffar ju på människor från jordklotets alla hörn. Mest somaliska patienter, arabiska patienter, lite från Asien och sådär. Så jag har ju lärt mig att jobba med att verkligen individualisera vården. För att det går ju inte att ge samma råd till en somalisk man som till en svensk kvinna. Utan man får ju verkligen individualisera. Men jag har hittat ett sätt att göra det. Jag jobbar jättemycket med bilder. Och bilder är ju liksom världsomspännande. Det löser ju alla. Då behöver man inte ha så mycket språk. Man kan titta på bilder och prata kring mat till exempel. Så att, ja, det är ett tufft område. Men jag tänker så här. Vi ligger i norra delen av stan. Och klarar att ligga på 66,4% att gå i mål. I södra delen av stan så ligger ett annat område som heter Adolfsberg här. Där Man kanske kan säga att det är tvärtom när det gäller socioekonomi. Och den sköterskan där och den vårdcentralen klarar sig också jättebra. Men de har ju liksom helt andra förutsättningar. Om man har pengar till att träna, man har pengar till att köpa bra mat, man har pengar till att gå till tandläkaren och man har pengar till mediciner, så får man ju en helt annan förutsättning. Därför är jag jätteglad att mina patienter löser det här. De har inte pengar. De har inte pengar till träning, de har inte pengar till mat ibland, de har inte pengar till tandvård framför allt. Ja, det är många saker som gör att de har ett svårare utgångsläge, men de löser det. De är precis lika intresserade av att må bra och ha bra hälsa som alla andra, oavsett var man bor någonstans.
Ja, det låter som en tuff utmaning just det här med att du har så stor andel utlandsfödda också. Så spännande. Jag tänkte på en sak till innan vi lämnar din vårdcentral där. Jag är ju ibland kritisk till att sjukvården och särskilt läkare då inte har riktigt intresse och kanske inte heller kunskap för livsstilens betydelse, utan att man lite för lätt och ibland mycket för lätt tar till läkemedel just. Så därför tänkte jag höra med dig, jag läste någonstans att du har lyckats ändå få med dig de andra yrkesgrupperna och dina kollegor med dina tankegångar. Kan du nämna lite kort om det? För det låter jätteintressant.
Ja, och det är ju liksom mycket av framgången på vår vårdcentral att jag har ju pratat lågkolhydratkost sen 10 år tillbaka. Och vi har en stabil läkargrupp. Vi träffas, har försökt och gjort i alla fall, 2 gånger om året och har teamträffar. Och då pratar jag lågkolhydratkost och vi trimmar ihop oss i vad vi säger till patienterna. Så läkarna är med på lågkolhydratkost. De har ju själva sett att det fungerar. Labbpersonalen är med på lågkolhydratkost. Kommer patienterna att ta prover så pratas det. De andra sköterskorna är med på det här. I stort sett hela vårdcentralen är genomsyrad av att använda sig av lågkolhydratkost. Så att det jobbet tycker jag avspeglar sig i resultatet som vi har. Och sen har vi börjat, sista åren här, så har vi börjat att plocka av patienterna mediciner. Och det är ju väldigt roligt, väldigt motiverande att kunna göra det. Att kunna säga till en patient så här, nu tar vi ett nytt långtidssocker om 2 månader. Är det så att du fortfarande har samma fina resultat, då kan vi börja på att fundera på och dra ner på mediciner. Och det här, det kan du se, det finns statistik på vad kostar läkemedlen på vår vårdcentral jämfört med andra vårdcentraler i länet. Och vi ligger på under halvan. Och får vi bara jobba på nu så kommer det att bli ännu bättre. Och jag tycker ju, personligen så tycker jag det här är en liten bomb. Alltså att som politiker bryr sig om att man har bra resultat till låga kostnader. Då borde man bli nyfiken. Vad gör ni? Vad gör ni där ute? Vi får se. Jag hoppas att det är någon som kommer att undra någonting.
Precis. Alltså, det här är ju så spännande. Det är nästan därför jag håller på med det här med hälsa. Just vad livsstilen kan göra för hälsan. Alltså, jag får gåshud när du berättar de här sakerna. Och igår kväll så stod jag i 5 minuter och höll föredrag för våra kommunfullmäktige här i kommunen. Inför ett projekt som jag har lämnat in förslag på. Och det hela gick ju ut på vad livsstilen kan göra då. Både för individen men också på samhällsekonomin. Och jag berättade bland annat att idag så säger man att någonstans runt drygt 60% av all ohälsa på något sätt grundar sig i våran livsstil. Och på landsbasis, jag hade med mig en hög med en liten stapel där jag visade landets sjukvårdsbudget. Och om man skulle säga drygt 60% av det, så tror jag det handlar om drygt 60 miljarder kronor som man rent teoretiskt skulle kunna spara in genom att vi invånare i Sverige hade en mer hälsosam livsstil. Så därför är det så otroligt kul det vi ska prata om här idag, att det faktiskt med livsstilen går att förändra hälsan. Så otroligt intressant. Men nu ska vi försöka komma in på ämnet själva ämnet, och det är diabetes då, och saker också som rör runt det. Men den första frågan som jag tror många, däribland jag själv, ibland har svårt för, det är skillnaden mellan diabetes 1, typ 1 och diabetes typ 2. Har du möjlighet att försöka och hjälpa oss som har lite svårt att förstå skillnaden? Och vad diabetes är?
Ja, skillnaden mellan typ 1 och typ 2. Och nu kommer jag prata till dig så ungefär som jag pratar till mina patienter. De undrar ju också, vad har jag? Har jag typ 2 eller har jag typ 1? Och jag på vår vårdcentral, eller som det är organiserat i det här landstinget, och kanske på flera ställen också då, så är det så att typ 1-erna, de går på sjukhuset, så de ser inte jag. Och typ 2-erna går ute på vårdcentralen. Och det handlar ju om att har du en typ 1-diabetes så har du inget eget insulin. Du är tvungen att tillsätta insulin i spruta utifrån. Än så länge så finns det inte tabletter eller någonting annat. Utan du är tvungen att ha sprutor hela ditt liv för att tillsätta insulin. Har du en typ 2 så har du eget insulin. Och ofta så kan du alltså med livsstilen, med att äta rätt mat, få din typ 2-diabetes att gå tillbaka. Alltså reversera diabetes. Det har man visat i studier från till exempel Barta Health i USA. Och man har visat det från, det finns ju en doktor i England, doktor Unwin, som också gjort studier på att man kan reversera sin diabetes och få sin pankreas att fungera så att man kan använda sitt eget insulin igen då. Så det, skillnaden är med eller utan insulin. Det är min enkla förklaring till patienterna då.
Mm.
Och insulin, Det är ju det här att förstå vad det handlar om när insulinet då inte fungerar som det ska i kroppen. Och det är ju rätt krångligt att förklara det. Men som jag säger till mina patienter så tar vi den enkla vägen och säger att det är ungefär som att nycklarna till låset inte fungerar. Du har gjort dig själv, du har ätit dig själv till att ha blivit resistent mot ditt eget insulin. Vilket betyder också att du kan också äta dig ur den situationen. Så ungefär därifrån börjar vi då. Jag vet inte om du tyckte att det var en bra förklaring, men det är ungefär så jag brukar säga. För man kan alltså, när du ska förklara för en patient, du kan inte vara för krånglig i förklaringarna.
Precis. Nej, men alltså absolut. Jag själv brukar säga att insulinmaskineriet är tröttkört. Alltså insulinet ska ju, vad jag förstår, putta in blodsockret i cellerna. Och efterhand, som du säger, så tröttnar systemet. Alltså man får producera mer och mer insulin och till slut så tröttnar maskineriet. Och det blir för lite insulin och då åker blodsockret upp. Har jag fattat?
Ja, du har fattat rätt. Och jag menar, det är ju en ganska lång process, åratal. Alltså jag tror de pratar någonting 10-12 år för att äta sig till den här situationen och sen tippar över. Och ofta är det ju så att mina patienter, man hittar dem när de blir sjuka med en urinvägsinfektion och får ett sår som inte läker, eller att man fastnar i en vanlig kontroll för någonting annat och så hittar man ett högt blodsocker då. Och sen så får de ju då komma till mig när de har fått diagnosen då.
Just det. Du sa att vid typ 1-diabetes så var det sprutor som gällde. Vad är det för medicin som är vanligast vid diabetes typ 2? Kan det vara både läkemedel och sprutor? Eller vilket är vanligast?
Alltså, om du frågar mig på vår vårdcentral, så jag tror inte att jag har satt in insulin på... Alltså, de patienter som jag har träffat på som är typ 2 och har insulin, de har oftast hamnat på sjukhuset och där har man satt in insulin. Och sen kommer de ut till oss och sen jobbar vi så att vi kan ta bort insulinet. Ute på vårdcentralen tror jag inte att jag har satt in insulin på säkert 10 år. Utan vi jobbar med tabletter och att ändra på sin mat. Alltså ändra på sin livsstil. Så vi brukar börja med metformin. Det är en väldigt bra och gammal tablett. Det är en sån medicin som de flesta diabetiker står på. Det gör att man blir mer känslig för sitt eget insulin. Det man har, så att säga. Och sen, för det mesta, tycker jag att vi kan stanna där med metformin. Och att tar man bara till sig det här, att ändra på sin mat, så kan vi alltså göra så att vi trappar upp metforminet samtidigt som patienten ändrar på sin mat. Vilket gör att vi går upp i dosering, patienten ändrar på maten och vi går ner i dosering. Så att man kan landa på att man har bara kanske en eller två metformintabletter. Därför det har man sett att det finns ett visst skydd för hjärtat att fortsätta äta metformin. Och du har ju ändå en patient som kanske under 10-12 år har legat högt i blodsocker, och det får man ju skador av. Så jag tycker, eller vi tycker på våran vårdcentral, vi har inte plockat bort den medicinen, utan man fortsätter att äta den som ett hjärtskydd.
Spännande. Mm. Ibland så har jag hört och säger då vidare att bara för att få folk att förstå hur snabbt man kan förändra sin hälsa, så har jag sagt att diabetes och de läkemedel man tar mot det kan du sänka på så lite som 4 dagar. Så nu vill jag att du säger till mig om jag ljuger när jag säger det, eller om det teoretiskt kan stämma.
Ja, jag kan inte säga att vi har gjort det på vår vårdcentral så snabbt. Men däremot så till exempel är han Eric Westman i USA. Han har ju visat på att det kan gå väldigt, väldigt snabbt att trappa ut mediciner. Men däremot så kan jag berätta så här. Att jag har min upplevelse av patienter som verkligen ändrar på sin livsstil. Börjar äta lågkolhydratkost och kör igång motion. Kanske går och sanera tänderna. Alltså, jag tror någonstans 2-3 månader så kan du vara nere i normalt blodsocker igen. Jag har en patient, vi säger Hen då, som startade på 107 i långtidssocker. Personen i fråga kan inte röra en fena. Hen har en sjukdom som gör att motion är helt uteslutet. Så starta på lågkolhydratkost. Och en liten dos med metformin. Och jag gjorde ett hembesök och han frågade mig, kan jag äta biff och bea? Absolut, du kan äta biff och bea, bara du utesluter kolhydraterna. Och han har lyckats ta sig ner från 107 i långtidssocker till 37 på 10 veckor. Och då inte ens att kunna lägga till motion, utan bara genom en koständring. Och jag brukar ibland säga att nu är det så här att just nu så är du marinerad med socker. Vilket gör att du kan inte förvänta dig från idag till imorgon att du är helt normal i blodsocker. Men om du tänker dig att du börjar ändra på din mat nu och ihärdigt fortsätter, så kommer du om 8-10 veckor så kommer du att kunna komma ner i normalt blodsocker. Alla mina patienter får en blodsockermätare. Därför att jag anser att hur ska du annars kunna veta hur din kropp reagerar på det du gör. Och de förändringar som du gör om du inte kan mäta ditt blodsocker. Så man får en blodsockermätare. Du får instruktioner om att göra en blodsockerkurva. Och sen gör du en blodsockerkurva varje vecka. De brukar göra så här att 3 dagar tar de blodsockret, fasta socker och 1,5 timme efter frukost, lunch och middag. Börjar ändra på sin mat. Nästa vecka kör du en ny blodsockerkurva och sen så kan du se trenden på vägen ner. Och jag har ganska täta uppföljningar. Jag brukar tycka, du kommer till doktorn, får diagnos, prognos, mediciner. Tämligen omgående så får du komma till mig och vi pratar mat. Och sen kör jag var 4:e vecka får de komma och ta ett nytt kontigt socker. Och du ser på 4 veckor. Det brukar vara ungefär så här. 107, 87, 63. Ja. Snygga siffror neråt.
Mm. Mm. Fantastiskt. Då ska jag ändra 4 dagar till 4 veckor istället. Så blir det mer...
Ja, jag tror att det är mer realistiskt att tänka så. Någonstans 2-3 månader.
Mm. Men ändå, det är en förhållandevis kort tid att bli, ja, att få bukt med en sjukdom ändå.
Ja.
Mm.
Sen har du ju just det där att du har gått i kanske 10-12 år innan det slår ut att du har en diabetes. Så att, tyvärr är det så att en del får skador på vägen då.
Mm. Jag drog ju lite internationella siffror här till att börja med. Har du några svenska siffror på ungefär hur många i Sverige som har diabetes, ja, typ 2 till att börja med?
Jag var inne på Diabetesförbundet och tittade här i veckan och där skriver de ungefär 500 000 svenskar har diabetes. Bara 85-90% är typ 2. Så det är ju en stor grupp. De har diabetes.
Mm.
Och typ 2 diabetes.
Ja, precis.
Mm.
Mm. Jag slänger mig själv ibland med begreppen metabolt syndrom, insulinresistens, prediabetes och diabetes. Så har du någon möjlighet att försöka och grisera de här begreppen och förklara lite kort vad det är för någonting och hur de hänger ihop?
Alltså, det är ju en resa du gör som människa som kan starta ganska tidigt i livet. Min yngsta typ 2 är ju 18. Och jag brukar säga att du äter ju till det här tillståndet och med tiden så blir du insulinresistent. Blir du insulinresistent kommer så småningom de här metabola problemen och till slut så landar du i en blodtryck eller diabetes. Så att det är ju som en lång karriär man gör som man faktiskt kan bryta om man vill. Så alla de där sakerna som du nämner hänger ju ihop.
Mm.
De är liksom på olika tidpunkter innan det slår ut i en riktig sjukdom.
Mm.
Så att säga. Insulinresistens är ju ett symptom på att man äter fel. Mm.
Kan man säga?
Jag vet inte om jag kan säga det så bra, men ja.
Oh, men det var egentligen det jag var intresserad av, om de här liksom hänger ihop eller om det är separata saker. Men vad jag förstår på dig så är det, de hänger ihop som i en kedja.
Ja, absolut.
Kan man säga att insulinresistens alltid kommer, alltså att det alltid kommer före diabetes, så att säga. Du kan inte få diabetes utan att vara insulinresistent. Nu är säkert jättedumma frågor här, men...
Nej, men så tycker jag nog att man kan säga. För insulinresistenten kommer ju... tidigt och man kan ju till exempel märka det på att bukmåttet ökar och det finns ju tabeller och så man kan gå in och titta i. Nu tappar jag vilka bukmått man ska ha, men man kan helt klart se på bukomfånget om man är insulinresistent eller inte, och sånt börjar ju, du ser ju det redan på små barn.
Ja.
Alltså du kan ju se det redan på, tyvärr, så här ju, finns det ju många tjocka barn idag. Och redan där har du ju startat karriären, tyvärr.
Yes. Jag kan tipsa om en fantastisk resurssida där man kan gå in och läsa de här, bland annat de här bukmåtten och även en annan liten kalkylator. Den sidan skulle jag egentligen ha skickat dig före den här intervjun kanske, men jag ska skicka den nu så du kan kolla på den efteråt. Den har jag själv gjort. Jag har själv gjort den.
Ja, okej.
Och den domänen är så populär så att jag har blivit tillfrågad om de kan få köpa loss den. Och jag blev förvånad att den inte var upptagen. Den heter insulinresistens.se. Så, okay. Så den ska jag skicka om du inte, ja nu vet du den ju. Men så kan du få skriva sen i efterhand hur mycket fel jag har på den här sidan. Men där har jag faktiskt skrivit de här olika måtten på bukomfång. Det är till och med differensen mellan rumpmåttet och midjemåttet som ska tydligen vara någon form av kalkylator. Det finns också en annan kalkylator, men då måste du ha några blodprover före för att kunna använda den kalkylatorn. Men det står ganska mycket där att läsa. Men då har vi rätt ut de här begreppen lite grann, hur de hänger ihop. Och då är ju frågan, nu har vi tenderat att vara inne på det, men hur vet man om man har de här olika förstadierna till diabetes? Finns det någon mer än bukmått?
Ja, du kan ju göra en glukosbelastning på vårdcentralen. Det är ju ett sätt att ta reda på om man ligger i riskzonen för diabetes. Då får man ju dricka en sockerlösning, sitta kvar på vårdcentralen i 2 timmar och så tar man alltså prover då. Ett prov innan man är fastande när man kommer och sen tar man ett prov. Jag tror att de tar efter 1 timme och sen efter 2 timmar. Och då får man ju ut ett resultat som visar på om man ligger i riskzonen för diabetes.
Bara en sån här fråga där. Hur värderar du de två, alltså glukosbelastningstest mot ett långtidsblodsockertest som väl är genomsnittet på de sista 3 månaderna?
Ja, det är ju så. När jag plockar tillbaka mina patienter för ett nytt långtidssocker så lägger jag ju alltid med ett vanligt blodsocker. Därför att HbA1c kan ju i ett HbA1c så kan det dölja sig ett svängande blodsocker, vilket inte är bra. Och så får man ut ett bra snitt på långtidssockret. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Jag kan ha patienter som har 45 i långtidssocker men de har 13 på labb i blodsocker. Och då behöver jag ju ta tag i dem för att ha sådana här blodsockertoppar är ju inte bra heller. Och man har ju lite smått börjat prata om något som kallas för timing range. Att man istället ska ligga den mesta tiden i ett spann. 70% av tiden så ska du ligga på ett normalt blodsocker. HbA1c fångar ju inte riktigt om man har en massa toppar och dalar. Utan man kan ju få ut ett okej långtidssocker ändå. Fattar du vad jag menar?
Ja, nej, men jag är med.
Ja, alltså jag har patienter som ligger bra i långtidssocker, men jag känner dem så pass bra så att jag vet att det förekommer att de har toppar, alltså äter fel saker. Så jag brukar fånga in de patienterna med att ta ett blodsocker också. Ja. Och sen kan vi ha en diskussion, vad kommer det sig att just den dagen när du var på labb så hade du 13 i blodsocker?
Mm.
Och så kan man finlira ännu mera med att få värdena att bli bra.
Ja, men jag är med på hur du menar. Och för att vara supertydlig då, vi sa det väl. Men långtidsblodsockret är väl genomsnittet på de sista 3 månaderna?
Ja, det brukar väl vara 4 till 8 veckor.
Okay.
Som man ser då, snitt. Mm. Det har att göra med sockret fäster på röda blodkroppar och så kan man gå in och titta.
Okej. Så snarare genomsnittet 1 till 2 månader bakåt i tiden?
Ja, så brukar jag tänka. Och det är ju liksom tydligast de sista 4 veckorna. Alltså de 4 veckorna som är innan du tar provet ser du mest då.
Mm. Ja, precis. Mm. Och när man tar vanligt blodsocker så är det bara en ögonblicksbild, för jag förstår.
Absolut.
Ja.
Det är precis här.
Ja. Och vad jag förstår på dig så är det inte, även om man ligger bra långtidsmässigt, så är det inte bra att ha toppar ändå.
Nej, det är det ju inte.
Nej, men då, bara så jag själv har förstått. Det finns en annan sak som jag funderar på ibland som jag tycker är lite intressant. Och det är ju, jag har hört eller läst att man kan ha bra blodsocker länge fast insulinet får gå på högvarv och lyckas då hålla nere blodsockret. Men insulinet arbetar alldeles för hårt. Men det är väldigt sällan att man mäter insulinet utan man mäter bara blodsockret. Vad har du för tankar runt det?
Ja, det stämmer ju som du säger. Det är ju den resan man gör till att bli insulinresistent. Det är ju att du får ständigt jobba med att hålla nere blodsockret och kroppen klarar ju det väldigt länge som du förstår. 10-12 år klarar kroppen att hålla nere blodsockret och sen tippar över när man blir... När kroppen inte längre orkar att hålla blodsockret normalt. Och vad sa du mer nu? Du tappade vad du sa.
Ja, just det här att det, vad jag förstått så är det väldigt sällan, alltså, som du säger här, man kan ju ha ett bra blodsocker i 10 år, ja, men insulinet går på högvarv, men det mäter man nästan aldrig.
Nej, och jag tror, alltså du kan ju mäta insulin, men det görs faktiskt inte. Utan, och jag gissar att om man skulle mäta insulinnivåerna mer, eller man gör ju det nästan aldrig idag, så tror jag att man skulle kunna hitta fler som är i riskzonen med höga insulinvärden. För det går ju liksom hand i hand, högt blodsocker och högt insulin och den här resan du gör mot att utveckla en diabetes. Så jag tror att man skulle kunna hitta fler patienter om man tog ett insulinprov.
Ja, och som jag fattade då, och som jag fattade dig också, så skulle man ju rent teoretiskt kunna hitta dem 10 år innan de får diabetes. Så varför, vet du, är det väldigt dyrt eller vad handlar det om?
Nej, jag tror inte att det är väldigt dyrt. Jag tror att det kanske handlar om att man inte... Man kanske inte kan tolka testet så att man kan liksom råda patienten till vad man ska göra sen. Alltså jag ser nästan aldrig att de tar insulinnivåer.
Nej. Det låter det vara med det. Men det är en spännande ändå tanke där att det kan vara fel långt tidigare. Men vi går vidare och då funderar jag på såklart hur det här uppstår, diabetes, och hur man undviker det. Du har ju redan varit inne på det, men kan man utveckla det lite mer? Eller ska vi gå rakt på vad man kan göra om man redan har det kanske? Det är ju lite samma sak som att försöka undvika det om man inte har det.
Ja, det är ju i stort sett samma sak. Hur man hanterar det. Liksom, anledningen till att man får en diabetes handlar ju om livsstil. Alltså mat och motion och sömn och stress. Det är många saker som påverkar diabetes, till att man får en diabetes. Och sen är hur man behandlar det. Som du förstår då, så är det ju, jag tycker att den allra kraftigaste medicinen är att ändra på sin mat. Sen finns det ju många andra delar i det här också, som jag nämnde nyss. Alltså stress, hur man har det med tänderna, sova. Många saker påverkar, men jag tycker att den allra största insatsen man kan göra, det är att börja lägga om sin kost. Det är i alla fall det första som jag tar med patienten.
Kan du dra lite snabbt om, du har ju varit inne på det också, men vad man ändrar i kosten och vad man kanske mest ska se upp för i kosten och undvika?
Ja, jag säger ju, eller jag föreslår ju till mina patienter att de ska äta låg kolhydratkost. Och det är ju precis som det låter då. Plocka bort kolhydraterna i din mat. Sen är det ju så här, det är ju Det är inte alldeles givet att alla patienter vet vad kolhydrater, proteiner och fett är för någonting. Det är nog snarare så att mina patienter kanske inte har koll på det. Så då får ju jag plocka fram mina bilder som jag har på mitt jobb. Jag har en anslagstavla där jag har satt upp bilder på mat. Och delat upp det så att de lätt kan ta ett kort på den tavlan. Nu har jag också gjort en som en papper som de kan få med sig hem med bilder på maten och uppdelat i bra och dåligt. Sen har jag också börjat att använda Unwins, den här Sugar Infographics. Har du hört talas om den? Nej. Där han då översätter till exempel en normal portion med potatis. Vad betyder det när du stoppar i det där? Det omvandlas ju till socker och nästan 10 teskedar socker av en vanlig portion med potatis. Du kan ju gå ut och googla på Sugar Infographics så får du se. Och det är en väldigt kraftfull pedagogisk bild som jag använder mig utav. Och som hanterar de här vanligaste. Nu kanske jag låter rörig, men de flesta förstår ju att socker ska jag inte äta. Det har de allra flesta som kommer till mig första gången redan förstått. För jag är ju sockersjuk, det är klart jag inte ska äta socker. Så det behöver man inte kanske prata så himla mycket om, utan de författar ju det. Men sen kommer vi till det här också då, att jaha, det kanske inte bara är socker som påverkar mitt blodsocker. Utan du har den andra maten också, allt det här vita vi äter på tallriken, pasta, ris, potatis. Där har man mycket svårare att förstå just hur det påverkar blodsockret. Och då plockar jag fram de här teskedsbilderna som Anwin har gjort. Och de är väldigt enkla att förstå. Där visar han ju då hur mycket socker finns det i en vanlig portion med vitt ris jämfört med brunt ris. Hur mycket socker har du i vit pasta, i fullkornspasta, hur mycket socker finns det i vitt bröd jämfört med fullkornsbröd och potatis. Och sen finns det en bild också där man visar grönsaker som inte då har alls, så gott som inte några teskedar socker i. Och det här är ju en kraftig signal till patienten att förstå hur de ska ändra på sin mat då. Så, och jag menar, det är mycket man ska ta hänsyn till när man har fått en diagnos, diabetes. Så att, ja, man behöver ju liksom vara lite inkännande. Vad har man för person framför sig? Hur mycket information kan jag lämna iväg? Och ja, och individualisera, eftersom jag då har folk från hela världen som jag pratar med. Så att det kan ju vara att ris och basföda, det kan ju vara att man har andra saker som är liksom basfödan då, som jag behöver förstå. Men det är ändå ofta har man ju som stapelvara, basvara, så är det ju någon sorts kolhydrat i maten som man behöver ändra på då.
Ja, superspännande.
Där brukar vi börja, och sen går de hem och börjar med sin blodsockerkurva. Och då är det ju en aha-upplevelse för dem att se hur mycket maten påverkar dem. Och just att använda en blodsockermätare tycker jag att alla diabetiker borde få.
Ja, superspännande. Och det är också spännande att du nämner de här andra sakerna som träning, mindre stress och såklart bättre sömn och kosten. De fyra ämnena får mig osökt att tänka på en bok som jag känner till, som jag själv har skrivit, som handlar om exakt de fyra sakerna. Så att det är lite intressant att livsstilen ändå har i sin helhet betydelse också vid diabetes, att det är också de andra sakerna. Så får du också, eller ger du också de tipsen att se över sin sömnkvalitet och försöka stressa mindre och kanske börja promenera mer om man inte gör det till exempel.
Alltså, Jag touchar ju alla de där områdena då. Även om jag brukar lägga mig tungt på maten de första gångerna. Det har som kraftig effekt att om man ändrar på maten. Sen kommer man in då, till exempel om man inte kommer i mål, om man inte får ner sitt blodsocker dit man vill, då kan vi börja prata om andra saker som stress, träning. Ibland handlar det om att man har ett tandstatus där man faktiskt behöver göra någonting åt. Man vet ju att ungefär kanske 7-10 millimol kan man komma ner i långtidssocker om man bara får ordning på sina tänder. Men du förstår ju vilken svår situation man hamnar i då. Jag har inte pengar att gå till tandläkaren. Ja, där är ju mina patienter många gånger att ekonomin sätter stopp. Mm. Men mycket kan du ju göra alltså med stress, med sömn, med ja, ändå fast du inte har pengar.
En sak jag funderar på, du var inne på det i början där, att du får ju på något sätt nästan säga att de har ätit sig till den här sjukdomen. Känner du ibland att de får dåligt samvete när du säger det? Att de har ätit sig sjuka?
Ja, jag kanske inte trycker det så explicit.
Men på något sätt kanske de underförstått förstår det också.
Ja, det tror jag. Det tror jag de allra flesta förstår. I alla fall när man går in och behöver ändra så kraftigt på maten så fattar de ju att det där det ligger, så att säga. Och blodsockermätarna är ju en väldigt bra hjälp till att se hur man behöver ändra på sin mat. Mm. Och jag tycker inte att jag ger mina patienter dåligt samvete. Jag tycker att jag ser att de lämnar mig med hopp istället. Mm. Att det här är faktiskt en sjukdom som du inte behöver ha. Du kan göra någonting åt det. Sen tar det liksom olika lång tid för olika personer att komma åt blodsockret då. Men de flesta, jag älskar ju när det kommer patienter som är kanske till och med arga när de kommer. Och sen så vinkar vi och är glada och de har fått med sig en lösning när de går ifrån mig. Och ett hopp om att det här faktiskt kan jag, det finns ett sätt att lösa det på. Jag måste inte hamna i en situation där jag ska ha insulin eller massor med mediciner. Utan jag tycker det känns som att de löser det. Det ser du ju på mina resultat också.
Ja, precis.
Att det går bra för dem då, ja. Så att säga. Och jag tror inte att jag ger dem dåligt samvete. Jag tror att jag ger dem hopp faktiskt.
Min tanke var inte att mena att du ger dem dåligt samvete, utan att de förstår på något sätt att de faktiskt har ätit sig till den här och att det skulle kunna ses som en onödig sjukdom. Men som du säger, det är ju information man behöver och information man vill ha om varför saker och ting har blivit som de har blivit och vad som kan ha bidragit till det och så. Så det låter ju fantastiskt att man, och det låter ju också naturligt att får jag mer kunskap så blir jag gladare, för då vet jag vad det är och vad jag kan göra åt det. Och jag tänker så med många sjukdomar att, och jag har lyssnat på några bra föredrag och så har läst lite böcker i sista, och bland annat Anders Hansens Depphjärnan där, och alla de här jag har hört i sista så säger de att det viktigaste som du kan göra för det här situationen du har hamnat i, det är att skaffa dig kunskap. Så det stämmer ju bra, tycker jag. Vi ska börja avrunda. Ja. Ja.
Okay. Nej, jag ville bara säga en sak. Att, alltså när man träffar patienterna så behöver man ju vara ganska så känslig för vilken situation de är och hur mycket kunskap och information som man faktiskt kan trycka på dem. Jag tycker att det finns väldigt olika sätt att ha ett diabetesmöte på. Du kan ju rabbla allting det här du behöver säga som diabetessköterska och tycka att nu har jag gjort mitt jobb. Patienten har fått med sig all kunskap. Sen finns det ett annat sätt. Om man har ett mera coachande förhållningssätt så är man hittar bättre vad just den här patienten behöver med sig för att börja förändra. Och så får man ta det i omgångar istället. Mm. Man behöver inte ladda på med allting samtidigt.
Ja, precis. Nej, men av era resultat att döma så har ni hittat den här coaching
attityden mot era patienter. Det förstår jag ju, för annars skulle man ju kunna bara skicka med dem en broschyr hem och säga lycka till. Så att jag förstår att det är jättepusslande som ni har, och att man får ha fingertoppskänsla som du säger med vad man säger och hur mycket man säger och så.
Ja, precis.
En sak som jag kom på, fasta, hur funkar det?
Fasta funkar jättebra, och speciellt på diabetiker. Det är ju så att det är ju ingenting som jag säger till mina patienter att de inte ska använda. En stor del av min befolkning som jag träffar, de har ju till exempel fasta med i sin religion.
Just det.
Om man är muslim och fastar till ramadan, helt okej. De brukar kunna se att det blir väldigt bra värden då under den där månaden. Sen pratar inte jag långtidsfasta med mina patienter, men däremot så kan man ju tänka så här. Du behöver ju inte äta 5, 6, 7 gånger om dagen. Kommer en patient och säger, jag brukar inte vilja äta frukost, fine with me. Du behöver inte äta frukost, utan då fortsätt som du gör. Och äter du 2 gånger om dagen, helt okej. Ja, jag har inga problem med det här, utan jag tycker fasta är bra.
Det låter bra. Mm. Kan vi också här fortsätta hoppa över frukosten som vi har gjort 5-10 år nu?
Ja, jag med.
Det är bra. Jag tänker att vi ska börja avrunda så smått. Och jag skulle ändå vilja ta upp en sak till, och det är kopplingen till Alzheimer. Många har säkert hört att den ibland kallas diabetes typ 3. Vi ska inte fördjupa oss i det, men jag har någon intressant siffra här, eller några intressanta siffror. Och jag följer en kvinna som heter Georgia Ede. Jag tycker hon är fantastisk. Finns säkert i USA, tror jag. Hon har en bild som visar att 80% av alla som får Alzheimer har antingen prediabetes eller diabetes. Så att för henne är det ju helt solklart att det finns en viss koppling mellan de här sjukdomarna. 80%, alltså en ganska hög siffra. Jag har några siffror här. Mellan 130 och 150 000 personer i Sverige beräknas ha en demenssjukdom. Och varje år insjuknar 20 till 25 000 personer. Prognosen för antalet demenssjuka 2030 då är 180 till 190 000. Och 2050 beräknas det vara 250 000, och källa där är Socialstyrelsen. Har du några tankar kring det här med kopplingen prediabetes, diabetes och Alzheimer?
Ja, för det första, det är ju fruktansvärda siffror du berättar om. Och jag har jobbat med Alzheimer-patienter. Det är ju en fruktansvärd sjukdom. Och om vi kan göra någonting för att förhindra det här, så ska vi ju göra det. Och jag är rätt övertygad om att vi kan kalla det för diabetes typ 3. Jag kan ingenting egentligen om det här, men att det är en metabolsjukdom också, det är jag rätt övertygad om.
Hur ser du, alltså en del säger ju att det också är på något sätt att, alltså, insulinresistens då är ett förstadie till många andra sjukdomar också, hjärt-kärlsjukdom, vad vet jag, cancer och så vidare. Känner du till något om sådana kopplingar?
Alltså, jag följer ju också den här världen, Benny. Jag läser och lyssnar jättemycket som är inom det området, och jag är väldigt övertygad om att det finns en stor koppling mellan hur vi lever och äter och hur sjuka vi blir. Jag kan inte så mycket mer om det än så.
Vi lämnar det där. Nu kommer snöplogen här utanför, så det kanske hörs. Men som sagt, vi ska börja avrunda. Jag brukar ibland fråga mina gäster om 3 bra livsråd, alltså alla kategorier. Så har du 3 tips? Det kan ju vara vad du själv tycker och använder, eller vad du säger till dina patienter, eller whatever. 3 saker som du kan komma på som kan förhöja livskvaliteten kanske för oss, men kanske framförallt minska risken för att du blir sjuka. Och du får ett bra liv.
Ja, alltså, sluta äta socker. Sluta äta gluten. Och sen ta dig tid och umgås med dina vänner och dina nära kära. Och nu blir jag nästan lite så. Ja, Man vet aldrig när man inte får det här längre. Så att det tycker jag är viktigt.
Det var väldigt fint. Det var väldigt fint, för det är inte alltid den kommer med, just den här mentala grejen.
Ja, nej, jag tycker att det är jätteviktigt. Det är så lätt att bara, livet bara trallar på. Mm. Men jag tycker man mer och mer inser att prylar och grejer, ingenting kan man ta med sig, men att umgås med sina nära och kära, det är bra för blodsockret också.
Ja, det är bra. Fantastiskt, det har varit så intressant. Jag skulle lätt kunna prata med dig i 2 timmar till, men vi försöker hålla det till max en timme. Så det har varit otroligt kul att få prata om de här sakerna som jag har sett fram emot så länge. För det är ett väldigt spännande område, tycker jag. Så, ja, så tusen tack för att du ställde upp.
Tack så mycket, Benny. Det var jättekul och jag känner mig fortfarande lika smickrad över att du ville prata med mig. Tack så mycket.
Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då.
Hej då!
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun!